Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in details.
Your wedding will be one of the happiest days of your life. And Blue Nile can help you celebrate it with a gift that'll last a lifetime. Whether you're looking for wedding bands, a gift for your partner, or an unforgettable thank you to your bridesmaids, Blue Nile offers a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Plus, expert guidance to ensure you find the perfect piece. Experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999, at BlueNile.com. BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Det har varit väldigt intensiva nyhetsveckor i mitten av juli 2024. I den allmänna villervallan runt Bidens avhopp, Kamalas tillträde, Netanyahus besök i USA som fick avbrytas i förtid av den iranskstödda terrorarmén Hezbollahs attack på en israelisk by som ledde till 12 drusiska barns död och Israels lönnmord på Hamas ledare Ismail Haniyeh, är det lätt att tappa tråden på vad som pågår. Den mest underrapporterade men kanske viktigaste nyheten riskerar att falla mellan springorna på avloppsbrunnen och sköljas bort med störtfloden av skit. Men först ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Vi lever dessvärre i ett land där den media som drivs med dina skattemedel ägnar sig mer åt propaganda, indoktrinering, desinformation och att ljuga genom utelämnande snarare än det som ska vara journalistikens ädla syfte, att rapportera fakta och granska makten. Att de inte gör det är dock skälet till att Dekonstruktiv kritik finns, men jag behöver din hjälp. Tack till dig som stödjer mig på Patreon. Patreon är en prenumerationstjänst och min är inställd på betalt per publicering. Det dras alltså bara pengar när jag faktiskt publicerar något. Du som är Patreon på patreon.com/aronflam i ett ord får avsnittet 2 dagar före alla andra och dessutom reklamfritt. Du som inte vill eller kan prenumerera får gärna stötta podden via PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Du kan också stötta min verksamhet genom att köpa någon av mina böcker på hemsidan aronflam.com under fliken shop. Från och med slutet av denna vecka, som allra senast till helgen den 3-4 augusti, kommer du kunna köpa ljudboken Älskade Public Service av och med mig och min medförfattare, den briljante Jens Ganman, på hemsidan aronflam.com. Jag ska också försöka få in den på ljudboksappar, så om du prenumererar på sådana, håll tummarna för att jag lyckas med det. Tills dess finns den tillgänglig på aronflam.com under fliken shop. Lyssna och lär, så ska vi snart se till att byggnaderna public service huserar i monteras ned sten för sten och att jorden de stått på saltas så att inget kan växa där någonsin igen. Om inte annat kanske du får en tankeställare om nyttan av vårt älskade public service och argument för varför det inte borde existera. Palestinian Factions Sign Unity Declaration in Beijing, lyder rubriken i China Daily den 23 juli 2024. Citat, at the invitation of the Chinese side, high-level representatives of 14 Palestinian factions held a reconciliation dialogue in Beijing from July 21st to 23rd, and the Palestinian factions inked a declaration on ending division and strengthening unity. It is the first time that 14 Palestinian factions have gathered in Beijing for a reconciliation dialogue, bringing precious hope to the suffering Palestinian people. Slutcitat. Det är allt som står. Jag kan inte hitta den så kallade Beijing-deklarationen på nätet, så det är omöjligt att veta vad som faktiskt står i den. Men det påminner mig om en debattartikel i Newsweek från den 17 juni skriven av Rabbi Pesach Wolicki med rubriken China is waging a proxy war on Israel. I den påstår Wolicki att två av kinesiska arméns tunnelingenjörer gripits i Gaza för att sedan efter påtryckningar från Ryssland och Kina utelämnats tillbaka till Kina. Jag hittar nästan ingen information om det på internet och den information jag finner leder tillbaka till en pensionerad men högt uppsatt officer från amerikanska flygvapnet vid namn Germantes Lailari som för tillfället undervisar om säkerhetspolitik, terrorism, gerillakrigföring och missilförsvar vid National Shenzhi University i Taiwan. Wolicki skriver vidare i Newsweek att, citat, i början av november blev ett brev som påstods ha skrivits av Osama bin Laden viralt på sociala medierappen TikTok där amerikanska barn gjorde videor av sig själva där de berömde brevets innehåll och erkände att det fick dem att ompröva sina grundläggande övertygelser. Brevet är djupt antisemitiskt och argumenterar för islamisk terrorism mot Israel och västvärlden. Anklagelserna mot den sociala medieplattformen för spridningen av brevet var så högljudda att TikTok till slut tog bort allt innehåll med videon. Naturligtvis är det inte förvånande att Osama bin Laden skulle ha vunnit viral popularitet bland amerikanska tonåringar på TikTok. TikTok ägs av ByteDance som kontrolleras av det kinesiska kommunistpartiet. Och Kina har åtagit sig att förstöra USA och dess allierade, särskilt Israel. Citat, Hamas-rörelsen är en del av den palestinska nationella strukturen och Kina är angeläget om relationer med den, sa den kinesiska diplomaten Wang Keqiang till Hamas under ett möte med Hamas-ledaren Ismail Haniyeh i Qatar i mars, enligt Hamas. Det var vid den här tiden som en video fick stor spridning på kinesiska sociala medier där en tv-presentatör skröt om att TikTok har vunnit stort för Palestina. Khaled Meshal, en av Hamas högsta ledare och efter avrättningen av Ismail Haniyeh, den absolut högsta ledaren för Hamas, sa i början av november i en intervju i arabisk TV att Hamas, citat, söker samarbete med supermakterna Kina och Ryssland, slutcitat. Han tillade att Kina bör hämta inspiration från Hamas invasion av Israel för sina egna planer på att erövra Taiwan. Vilket intresse har Hamas av en kinesisk invasion av Taiwan? Svaret är enkelt. Både Israel och Taiwan ses som allierade och ombud för USA. Det här innebär ett skifte för Kina enligt den här artikeln. Israels diplomatiska förbindelser med Kina sträcker sig nämligen mer än 3 decennier tillbaka i tiden. Och premiärminister Netanyahus besök i Kina 2017 ledde till 25 samarbetsavtal till ett uppskattat värde av $2 miljarder. Vid den här tiden uttryckte Netanyahu intresse för att gå med i Kinas Belt and Road Initiative och bjöd in Kina för att bygga stora infrastrukturprojekt i Israel. Men i december 2023 rapporterade israeliska företag att kinesiska leverantörer försenade leveranser av nödvändiga material och vitala komponenter och krävde en rad nya former och regler för att israelerna skulle få dem. Och i januari 2024 meddelade Costco, Kinas statsägda sjöfartsjätte, att man skulle upphöra med sin verksamhet i och med Israel helt. Slutcitat. Två saker finns att säga om det som skrivs här innan vi fortsätter. För det första så är 3 decennier inte särskilt länge när det gäller relationer mellan länder. 3 decennier innebär att Israel och Kina inledde relationer på 90-talet, strax efter Sovjetunionens fall. Det är signifikant, för även om Kina var ett av de första länderna på jorden som erkände Israel så tidigt som 1949, så har de sedan betydligt längre än 3 futtiga decennier valt att arbeta med den andra sidan i konflikten, av både praktiska och ideologiska skäl. Kina erkände Israel när de fortfarande trodde att Israel skulle bli ett socialistiskt land och sälla sig till den sovjetiska intressesfären. Så blev inte fallet och 1964 inledde CCP ett samarbete med PLO där de försåg terrorgruppen med vapen. Gratis. I en artikel i tidningen Haaretz med rubriken citat Weapons and Ideology, Files Reveal How China Armed and Trained the Palestinians kan jag läsa att Chairman Mao identified the Palestinian cause as an important way of combating imperialism in the Middle East och att documents from the 1960s show how far China went to support the guerrilla group's armed struggle. I början av 80-talet under första Libanonkriget kom israeliska armén över en skattkista av underrättelseinformation efter räder mot PLO:s posteringar. Papper som visade att terrororganisationen skickat sina officerare på utbildningar i Östtyskland, Jugoslavien, Vietnam, Pakistan, Nordkorea och Kina. Bland papprena fanns också instruktioner för hur man bygger IEDs eller minor på mandarin. Citat. Under 1960-talet och början av 1970-talet levererade Kina stora mängder vapen till olika palestinska gerillagrupper utan kostnad. Den israeliska underrättelsetjänsten värderade de kinesiska vapen som gavs till palestinierna mellan 1965 och 1970 till 5 miljoner dollar, cirka 33 miljoner dollar i dagens penningvärde justerat för inflation. Gevär, handgranater, krut, minor och andra sprängämnen fanns bland de vapen som levererades. Till en början tillhandahöll Kina begagnade gevär och kulsprutor tillverkade i Sovjetunionen, men 1967 verkade palestinierna nästan uteslutande strida med kinesiskt tillverkade vapen. Slutcitat. Utöver vapen gav Kina också ideologisk indoktrinering eller träning då och militär träning åt PLO. I ett av dokumenten som israeliska armén kom över instrueras PLO att skicka 4 enheter med officerare till Kina på en intensiv kurs över sommaren. Officerarna skickades enligt uppgift till en militärakademi i Nanjing, även om antalet officerare som fick sådan utbildning förmodligen inte var mer än några dussin, så var det ändå början på en flera år lång privat överenskommelse om att tillhandahålla vapen och utbildning till PLO. 1970 citerades Yasser Arafat i Beijing Review när han beskrev Kina som citat det största inflytandet när det gäller att stödja vår revolution och stärka dess uthållighet. Mellan 1964 och 2001 reste Yasser Arafat till Kina på 14 olika officiella besök och lagom till 80-talet citat hade de kinesiska hemmen vant sig vid bilder av Arafat på sina tv-apparater när han klev av plan klädd i sin karaktäristiska militäruniform och kefir. Historikern Lillian Craig Harris har hävdat i Journal of Palestine Studies från 1977 att citat utan sånt stöd skulle PLO kanske inte vara den politiskt mäktiga organisation som det är idag. Hon menade då att den hjälp som gavs var förbisedd i historien där Kina, till skillnad från andra citat halvhjärtade nationer som Sovjetunionen, konsekvent gav råd till palestinierna och verkligen investerade i deras revolution. Hur inkonsekvent Sovjetunionens stöd var kan diskuteras. All annan forskning tyder på att utrustning och utbildning från Ryssland och öststaterna var omfattande. Att det kinesiska stödet började 1964 är dock etablerat och citat snart började kineserna uttrycka sitt tydliga stöd för palestinierna och offentliga demonstrationer hölls i Peking. Den 15 maj 1965 firade Kina Palestina solidaritetsdagen för första gången och skulle fortsätta att göra det fram till 1971. Kina blev också det första icke-arabiska landet som etablerade relationer med PLO efter att det grundades, även det 1964, och PLOs första ordförande, Ahmad Shukairi, gjorde den första av många delegationsresor till Kina redan i mars 1965, enligt Harris. Resan ledde till att PLO satte upp en delegation i Peking och att kineserna skulle stödja den palestinska saken med citat alla medel enligt ett gemensamt uttalande som publicerades under besöket. Israel hoppades kunna skicka en signal till Kina om att upphöra med stödet till palestinsk terrorism genom att rösta för Taiwan i FN, men signalen fick omvänd effekt. Det var strax efter det som vapen verkligen började strömma in en masse. I takt med att relationerna med PLO cementerades började Peking också odla nationella befrielserörelser som en del av en lokal strategisk front mot imperialismen med målet att revolutionera både Kina och grannländerna. Kommunistpartier influerade av ordförande Mao Zedong började växa fram i Malaysia, Vietnam, Indien och framförallt Röda Khmererna i Kambodja. Det kinesiska stödet till palestinierna påverkade hela Mellanöstern och alla arabländer. Kina betraktade Mellanöstern som en avgörande region för sin kamp mot imperialismen och för att etablera relationer med Israels grannar. Då svurna fiender till det judiska nationalhemmet. Ordförande Mao var också ute efter att sprida maoismen för att skapa nya kommunistiska diktaturer. PLO skulle fostras till föregångsexempel på framgångsrik maoism. I mars 1965 sa Mao så här till en PLO-delegation, citat: "Imperialismen är rädd för Kina och för araberna. Israel och Taiwan är baser för imperialismen i Asien. Ni är den främre porten till den stora kontinenten och vi är den bakre porten. De skapade Israel för er och Formosa, med vilket han menar Taiwan, för oss. Västvärlden tycker inte om oss och det måste vi förstå. Den arabiska striden mot västvärlden är kampen mot Israel. Så bojkotta Europa och Amerika och araber." Slutcitat. Maos böcker, Strategiska problem i Kinas revolutionskrig, Strategiska problem i gerillakriget mot Japan och citat från ordförande Mao Zedong, även känd som Den lilla röda, blev rekommenderad läsning för medlemmar av Fatah, den största fraktionen i PLO, när de började studera kinesiska revolutionära modeller närmare. De försökte också lära sig av de senaste händelserna i Vietnam och Kuba på den tiden. Men efter att Israel besegrat de arabiska grannstaterna i sexdagarskriget svängde den palestinska ideologin från panarabismen och mer mot Wataniya, lojalitet mot en enda arabisk stat. Idén om väpnad kamp, särskilt genom gerillakrigföring, växte fram som en central pelare i Fatah som ett medel för befrielse, med vilket Fatah menade död åt judarna och Israel. Väpnad kamp, självtillit och folkkrig var alla centrala delar av maoismen och antogs av olika palestinska befrielserörelser. Sexdagarskrigets slut i juni 1967 och det israeliska övertagandet av Västbanken från Jordanien såg kineserna som ett lämpligt tillfälle för palestinierna att inleda en väpnad kamp med hjälp av lokalbefolkningen där. Från mitten av 70-talet började det här stödet att avta på grund av många faktorer, de flesta praktiska och politiska. Kineserna skulle dock inte etablera officiella diplomatiska förbindelser med Israel förrän 1992, vilket är 4 år efter att kineserna upprättat formella diplomatiska förbindelser med palestinierna. Det är också värt att notera att Kina aldrig har stött Israel under FN-folkomröstningar eller i omröstningar i säkerhetsrådet. Den andra saken gäller Kinas Belt and Road Initiative, den nya sidenvägen. Kina hade lagt bud på att få tillstånd att bygga och driva hamnen i Haifa i Israel. Driften kom dock på skam efter att myndigheter i Israel åberopat säkerhetsskäl för avslag att driva hamnen. Bakom kulisserna kan man ana att USA la in sitt veto mot att Kina skulle få råda över så pass viktig infrastruktur. Hamnen används nämligen av amerikanska flottan. Och här kommer vi så till pudens kärna. Saudiarabien, USA och Israel skulle som du vet tillkännage ett historiskt avtal i slutet av september 2023. Redan i mars 2023 hade Saudiarabien deklarerat sina villkor för att erkänna Israel enligt Abrahamavtalet. Netanyahu förklarade den 22 september att Israel var nära ett dramatiskt genombrott gällande ett fredsavtal mellan Israel och Saudiarabien med USAs stöd.
Ryan Reynolds here for I guess my 100th Mint commercial. No. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes. See details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Enligt fredsavtalet skulle Saudiarabien dra nytta av USAs säkerhetsgarantier, vilket i praktiken innebar ett ömsesidigt försvarsavtal, färre restriktioner för vapenförsäljning, civilt kärnkraftstöd, inklusive upparbetning av uran i kungadömet och eftergifter till palestinierna. USA skulle dra nytta av avtalet genom att förena två av sina starkaste allierade i Mellanöstern och genom att begränsa Saudiarabiens relation med Kina. Avtalet skulle alltså återföra Saudiarabien till USAs kärnvapenparaply och locka kungadömet från den avspänning mellan Iran och Saudiarabien som förhandlades fram av Kina i mars 2023. Saudiarabien har nämligen delvis anslutit sig till Shanghai Cooperation Organization, SCO, den nya Warszawapakten som jag har gått igenom i tidigare avsnitt, redan i mars 2023, och Iran är sedan tidigare fullvärdig medlem i SCO. Det är ett viktigt motiv för Kina att blanda sig i en eventuell försoning mellan Saudiarabien och Israel. Den 10 september 2023 tillkännagav president Biden och ledarna för Indien, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Europeiska unionen, även kallad EU, lanseringen av den ekonomiska korridoren Indien-Mellanöstern-Europa, IMEC, under G20-mötet i Indien. IMEC skulle skapa en ny handelsväg som förbinder Indien med Mellanöstern och Europa genom järnvägar och hamnar. IMECs varor och tjänster skulle resa genom Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Israel och sen till Europa. Det är uppenbart att dessa länder förhandlade fram det här avtalet månader före tillkännagivandet i september 2023. Och det här IMEC-initiativet är ett alternativ och en konkurrent till Xi Jinpings Belt and Road Initiative, kallad BRI. Terrorattacken mot Israel den 7 oktober gjorde att den här IMEC-planen lades på is. Redan i mars 2021 undertecknade nämligen Kina och Iran dessutom ett 25-årigt omfattande strategiskt partnerskapsavtal som trädde i kraft 2022. Avtalet omfattar säkerhet, underrättelser och försvarsdelning, gemensamma militära övningar och utbildning samt forskning och vapenutveckling i utbyte mot olja och gas för 400 miljarder dollar till kraftigt rabatterat pris. Det här avtalet har hjälpt Iran att lindra konsekvenserna av de sanktioner USA lagt på Iran. Kinesiska motiv för att blanda sig i leken saknas således inte, vare sig historiskt, ideologiskt eller realpolitiskt. Kinas och Irans mål överlappar således varandra. Redan i maj 2019 förklarade Xi Jinping ett folkkrig mot USA. PLAs hemsida, alltså kinesiska arméns hemsida, förklarar att, citat, ett folkkrig är ett totalt krig och dess strategi och taktik kräver en övergripande mobilisering av politiska, ekonomiska, kulturella, diplomatiska, militära och andra maktresurser. En integrerad användning av flera former av kamp och stridsmetoder. Slutcitat. Redan den 8 januari 2024 kan du läsa en artikel, även den i Newsweek, med rubriken Investigation finds Hamas fighters using Chinese weapons against Israel, där frågan ställs om dessa vapen kommer direkt från Kina eller om de kommer via Iran. IDF har nämligen hittat kinesisk militär utrustning i Hamas lager, inklusive ett stort antal automatkarbiner, så kallade QBZ-gevär, och granatkastare QLZ-87, automatiska granatkastare. Kikarsikten för gevär och patroner för M16-gevär tillverkade i Kina, avancerad kommunikationsutrustning, avlyssningsutrustning, taktiska militärradioapparater och sofistikerade sprängämnen. Upptäckten av enorma mängder sofistikerade kinesiska sprängämnen går hand i hand med IDFs upptäckt av kinesisk raketteknologi i ett av Hamas laboratorier. I januari 2024 förnekar Kina att man försett Hamas med militär utrustning, även om de kinesiska militära förråd som upptäcktes i Gaza tillhandahölls av Iran, så borde det ha skett med full vetskap bland kinesiska tjänstemän att Iran vidarebefordrar den här utrustningen till Hamas. Att Iran är huvudansvariga för finansiering och utbildning för att använda utrustningen står bortom allt tvivel. Kinesisk militär teknik har också återfunnits i missiler som används av Iranstödda terrorgrupper som till exempel Hezbollah, kinesiskt tillverkade C-802 kryssningsmissiler mot fartyg användes nämligen av Hezbollah i kriget mellan Israel och Hezbollah redan 2006 och ledde till 4 israeliska soldaters död. Houthierna har ballistisk missilteknik mot fartyg som uppenbarligen bygger på kinesisk teknik, och irakiska milisgrupper har också påvisats använda sig av kinesiska vapen. Så det är inte konstigt om även Hamas har tillgång till kinesisk militär teknologi. Alla länder som tillverkar vapen vill gärna veta hur utrustningen fungerar i skarpt läge. Bland de dokument om hur man bygger minor som IDF hittade på 60-talet i Libanon fanns även blanketter för att notera effektiviteten av sprängladdningarna. Det finns dock inget som tyder på att dessa sprängmedel användes då. Blanketterna var tomma. Före 2018 hade Hamas samarbetat med palestinska islamiska jihad i attacker mot Israel. Efter 2018 bildade Hamas en större koalition av 11 terroristgrupper i Gaza. Hamas genomförde kombinerad träning 4 gånger med de 10 andra terroristgrupperna för att simulera delar av attacken den 7 oktober 2023 på följande datum. 29 december 2020, 26 december 2021, 28 december 2022 och slutligen den 12 september 2023. Den 10 september genomförde Hamas och de andra terroristgrupperna övervakning av gränsen mot Gaza nästan en månad före attacken den 7 oktober. Övningarna fick också stor publicitet av deras respektive medier som till exempel Telegram. Misstankar om att det årliga träningsschemat som började i december 2020 ändrades 2023 eftersom Hamas beslutade eller fick i uppdrag av Iran och eller Kina att förbereda sig för att attackera Israel så snart som möjligt på grund av IMEC, alltså den landkorridor över arabiska halvön till hamnar i Israel som konkurrerar med Kinas nya sidenväg. Israeliska militären har också nu på morgonen den 1 augusti bekräftat att Hamas näst högste ledare i Gaza, Mohammed Deif, verkligen omkom i deras attack mot Khan Yunis den 13 juli. Mohammed Deif föddes 1965 i ett flyktingläger i Khan Yunis. Någon gång på 80-talet tog han examen i naturvetenskap vid det islamiska universitetet i Gaza. Hans läroplan då innehöll kurser i fysik, kemi och biologi. Mohammed Deif var Hamas ledare för den militära grenen och planerade samt genomförde attacken den 7 oktober av Hamas kallad Al-Aqsa-floden. Deif samordnade tillsammans med Yahya Sinwar, ledare för Hamas i Gaza, träningen med de 10 andra terroristgrupperna i nästan 4 år före attacken. Signifikant nog var inte Hamas, utan PLO som år 1996 skickade Mohammed Deif till Kina, där han fick studera artilleri och raketteknik vid PLA, alltså People's Liberation Army's General Armament Department's Ordnance Engineering College i Zhejiang, Hebei-provinsen. Där fick Deif gå kurser i artilleri, raketer och sprängämnen. Under sin tid där uppges han dessutom ha gift sig med 2 kinesiska muslimska kvinnor som han tog med till Gaza redan år 2000 efter att ha avslutat sina studier i Kina. De kinesiska fruarna uppges vara en kanal till det kinesiska kommunistpartiets ledning för att upprätthålla kommunikationen mellan kommunistpartiet och Hamas. Syriens president Assad uppges också vara knuten till Kina och påstås ha lämnat sina barn i Peking enligt en gammal tradition där vasaller lämnar sina barn till övermakten som ett tecken på lojalitet. Vilken utbildning har givits av PLA, alltså kinesiska armén, till Hamas och andra terrorgrupper i Gaza? Underrättelser som samlats in medan IDF kartlägger och förstör Hamas tunnelnätverk ger några ledtrådar. Flera händelser tyder på att Kina kände till Hamas planer på att invadera Israel den 7 oktober i förväg. Dessförinnan hade nämligen flera möten ägt rum, möjligen relaterade till diskussioner före attacken. Den 17 april 2023 så åkte PA, alltså palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas, och Hamas politbyråchef Ismail Haniyeh, nu dödad av Israel i Teheran, och tog med sig sina respektive delegationer till Riyadh och träffade det saudiska ledarskapet separat där. Haniyeh tog också med sig Saleh al-Arouri, sin ställföreträdare Musa Abu Marzouk, medlem av Hamas politiska byrå, och Khaled Meshal, Hamas ledare utomlands, numera högste ledare för Hamas. Haniyeh hade då inte varit i Saudiarabien på mer än 10 år. Den 8-9 maj 2023 så reser en högt uppsatt iransk delegation till Kina och träffar Liu Yanqiao, minister för CCPs internationella sambandsavdelning, och Wang Ji, chef för CCPs centrala utrikeskontor. Den 13-16 juni 2023 reser PAs president Mahmoud Abbas till Peking för ett möte med Xi Jinping där de utfärdade ett gemensamt uttalande mellan Kina och staten Palestina om inrättandet av ett strategiskt partnerskap. Mahmoud Abbas har fortfarande inte fördömt den 7 oktober-massakern och har nu försonats med Hamas under kinesiskt överinseende. Den 17 juli 2023 träffar Kinas ambassadör i Iran, Zhang Hua, generalsekreteraren för Iranian Expediency Discernment Council, Mohammed Bagher Zulgadr. 27 september 2023, strax före Hamas attack i oktober, lämnade alltså Syriens president Assad sina tre unga vuxna barn i Kina efter de asiatiska spelen den 27 september 2023. Sedan den 7 oktober har Kina följt det klassiska kinesiska kommunistknepet att förneka och bemöta anklagelser med lögn. Kina har inte fördömt Hamas och andra terroristorganisationers terrorattack mot Israel. Faktum är att Kinas utrikesminister Wang Yi beskrev Israels svar på terroristattackerna redan den 14 oktober, alltså före Israels intåg i Gaza, som citat "bortom ramen för självförsvar" och uppmanade Israel att citat "upphöra med sin kollektiva bestraffning av folket i Gaza". Ytterligare kommentarer från Kinas särskilda sändebud till Mellanöstern, som rest till många länder i regionen under det här kriget men talande nog inte till Israel, fokuserar på upphörandet av fientligheter, han har fördömt civila dödsfall och skador och förespråkar en tvåstatslösning för att lösa den palestinska frågan. Kina har inte erkänt den brutala terrorattacken mot Israel och kinesiska diplomater beskyller Israel för kriget. Folkrepubliken Kina har fortsatt att lägga skulden på offret i FN och FNs säkerhetsråd. Internt har Kina tillåtit kinesiska medborgare att använda antisemitiska troper och flagranta anti-israeliska memes för att förstärka trångsynthet i sociala medier och nyhetsmedier. Den starkt kontrollerade kommunistiska mediemiljön i Kina återspeglar den kinesiska statens ståndpunkter genom vad statliga tjänstemän där säger eller inte säger. Och så har vi då TikTok, som amerikanerna försöker förbjuda eller påbjuda försäljning av. En process som dessvärre kan ta flera år. På den kinesiska plattformen sprids propaganda mot väst, hyllningar till islamistisk terror och algoritmerna verkar upprättade för att finna meningsskiljaktigheter i våra västerländska samhällen och förstärka dem. Syftet ska vara att göra oss så utmattade och förvirrade av interna stridigheter att vi inte märker vad som pågår. Det är uppenbart att väst inte tar hotet från Kina på tillräckligt stort allvar. Divestment, alltså processen att ta tillbaka våra produktionsprocesser från Kina, pågår, men det går för långsamt. Fienden har ett betydande försprång. Vi måste sprinta för att hinna ikapp. Stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Vi lever dessvärre i ett land där den media som drivs med dina skattemedel ägnar sig mer åt propaganda, indoktrinering, desinformation och att ljuga genom utelämnande snarare än det som en gång var journalistikens ädla syfte, att rapportera fakta och granska makten. Att de inte gör det är skälet till att dekonstruktiv kritik finns, men jag behöver din hjälp. Tack till dig som stödjer mig på Patreon. Patreon är en prenumerationstjänst och min är inställd på betalt per publicering. Jag får alltså bara pengar när jag faktiskt publicerar något. Du som är Patreon på patreon.com/aronflam får avsnittet 2 dagar före alla andra och dessutom reklamfritt. Du som inte vill eller kan prenumerera får gärna stötta podden via PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768943737. Du kan också stötta min verksamhet genom att köpa någon av mina böcker på hemsidan aronflam.com under fliken shop. Från och med slutet av denna vecka, som allra senast den här helgen, 3-4 augusti, kommer du kunna köpa ljudboken Älskade Public Service av och med mig och min medförfattare, den briljante Jens Ganman, på hemsidan aronflam.com. Jag ska försöka få in den på ljudboksappar, så om du prenumererar på sådana, håll tummarna för att jag lyckas med det. Tills dess finns den alltså tillgänglig på aronflam.com under fliken shop. Lyssna och lär, så ska vi snart se till att byggnaderna public service huserar i monteras ned sten för sten och att jorden de stått på saltas så att inget kan växa där någonsin igen. Om inte annat kanske du får en tankeställare av att lyssna på boken om nyttan av vårt älskade public service, och du får definitivt argument för varför det inte borde existera. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en inspirerande tidsenhet.
This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
As dawn broke over the seven seas, the pirates of the Crimson Galleon set sail for adventure. But there was one problem. Paperwork. Mountains of it. Filing, invoices, you name it.
This work ain't fit for a pirate.
Luckily, their captain had an idea. She used the smart buying tools on Amazon Business so they could work more efficiently and get back to doing what they do best. I know, right? Amazon Business, your partner for smart business buying.